Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Podplay.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Tillsammans, engagemang, ansvar, mod. Ja, det är fyra ord som berättar lite om visionen hos insatsstyrkan i väst. Idag heter min gäst Uffe och han kommer berätta lite mer om just insatsstyrkan i väst och som sin tid kan man säga i olika insatsstyrkor, för han har varit på piketen också tidigare och vi har jobbat på Norrmalm samtidigt. Jag hoppas du kommer uppskatta avsnittet. Gå gärna in på Facebook och följ vad som händer där eller på Instagram. Vill du beställa lite merch, kanske en snutsnack termosmugg, gå in på snutsnack.nu och gör det. Så ska jag försöka få iväg det innan jullovet, för det här kommer ju komma ut i samband med julen. Ja, ha nu en riktigt trevlig lyssning och var försiktig där ute.
13-10-570 kom.
Ja, välkommen till Snutsnack, Uffe.
Tack, Hasse. Tack.
Vi sitter nu på SAS Radisson, mitt hotellrum i Göteborg. Och det är inte helt vanligt att mina gäster är på showen kvällen innan, men det var ju faktiskt du.
Ja, jag var ju där. Jag och min dotter var inbjuden här. Det var fantastiskt bra faktiskt. Det är inte vanligt att man går på sånt, men det gjorde jag faktiskt med glädje. Oh. Jag har ju också gett feedback.
Ja, det har du gjort det.
Och, det var bra. Riktigt bra.
Kul, för det är nämligen så att vi går ju way back kan man säga. Vi har ju jobbat samtidigt på Norrmalm.
Ja, det har vi gjort.
Vi är också båda födda 1967.
Det säger så, ja.
Ja. Mm. Och sen, faktiskt det tänkte jag på idag, har vi gjort någonting väldigt roligt tillsammans. Vi har ju spelat i samma basketlag.
Det har vi gjort. 1999 tror jag det var. Ja.
World Police and Fire Games.
Brandman och polis OS i Stockholm 99.
Ja. Så representerade vi svenska polislaget där då. Och det var ju för jävla roligt. Jag kommer ihåg att vi ledde alltså över LAPD i halvtid.
Ja, gjorde vi. Bland annat. Men det var tack vare att det var bara ett gäng långa, stora, kraftiga grabbar som ville lira för sig själva och ville bara dunka i princip. Det var inget lag.
Plus att våra bästa spelare också blev utfallade. Då var de tvungna att skicka in lirare som dig och mig.
Ja.
Då förlorade vi.
Gjorde vi. Men det var ändå bra gjort ändå.
Ja, det tycker jag.
Det var riktigt, riktigt roligt.
Väldigt roligt.
Ja.
Men när gick du i skolan?
Jag började polisskolan augusti 1989.
Ja, då är du ett år efter mig faktiskt. Ja, det stämmer. Och sen så gjorde du praktiken på Norrmalm också?
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag gjorde min praktik på gamla polismyndigheten i Alingsås. Så tanken var ju att jag skulle, efter polisskolan var klar, och flytta till Alingsås och börja som polis där. Men det blev inte riktigt så.
För du är ju från vi hör ju att du är från de västra delarna av landet.
Ja, det är jag. Jag är från en liten by som ligger utanför Borås. Ja. Som heter Länghem.
Okay.
Och där bor jag faktiskt nu med. Jag flyttade tillbaka dit för 10 år sedan.
Gamla rötterna.
Ja, men så är det. Det sitter i liksom. Så här. Och det blir bra. Det blir bra.
Men det blev en tid då på den beryktade Norrmalmspolisen, och inte bara den beryktade Norrmalmspolisen utan också den beryktade A-turen på Norrmalmspolisen.
Ja, det har varit det. Jag har varit ju, istället för att påbörja min karriär efter polisskolan i Alingsås, så valde jag att stanna kvar i Stockholm. Mm. Och sökte mig då till Norrmalm. Hade en god vän som har varit med i den här podden innan, Janne.
Mm.
Vi hängde ihop väldigt mycket då, och det gör vi fortfarande en hel del. Och då han var på Norrmalm och då sökte jag mig dit. Och Norrmalm hade man ju liksom hört talas om, läst om. Jag kommer från landsorten, från Bystan här liksom. Norrmalm, det var jag ju knappt utanför 50-skyltarna. Men så då sökte jag dit och hamnade där. Uh-huh. Och det var en fantastisk tid. Det var riktigt, riktigt bra.
Uh-huh. Nej, men det var ju bra på hela Norrmalm ska jag säga. Men ni stack ju ut. Ni hade ju en del sköna lirare där i den där A-turen. Och det var väl också liksom... Det stannade kvar en del herrar där från en äldre tid på något sätt, en annan era. Det var ju, jag tror jag berättade till podden, för jag gnetade ju någon gång hos er och då fick man ju ställa sig upp när vakthavande kom. Hade ni yngsta polisassistenten, va?
Ja, men jag ska se om jag kommer ihåg rätt där. Jag tror att det var som så här, att den som var yngst i tjänst. Ja. Fick vad som kallar hetsvakt. Man hade ju något liknande i lumpen om jag inte minns minne med att när befälen kom in så skulle man stå upp.
Uh-huh.
Och det var något liknande här, att man skulle stå upp när vakthavaren kom in.
Mm.
Så var det.
För det var ändå under en tid av förändring, för så var det inte i min tur. Jag var ju i E-turen var jag, just det, med Björneberg. Och där stod vi inte upp.
Nej.
Så det var lite skillnad liksom på A. Och så blev det lite mer skillnad på P och sen gick det ner och neråt liksom. Så
var det ju... E var längst ut nästan. Det var F som var F-turen. G, H var det till och med. Det var 8-turen.
Ja, 8-turen.
Det var A till H.
Mm. Ja. Ja, men det var en del. Janne har ju varit gäst. Sen hade ni Totte och Perune och ni hade erat yttre där, Bosse. Som man åkte med någon gång och blev... Det var... Jag vet inte om jag ska förklara för lyssnarna. Det var ju liksom... En tid där polisen fortfarande liksom, jag vet inte, men det fanns en viss rädsla för Norrmalmspolisen, om jag kan uttrycka mig så lite grann i alla fall.
Ja, men alltså så var det ju lite grann, alltså det var ju en stark myt om Norrmalmspolisen, det får man ju säga liksom. Mm. Nu var vi ju där, i alla fall jag då, vi var ju där 90-talet då. Men det var ju mycket myter och sådana saker om Norrmalmspolisen, hur man arbetade med så kallade särskilda metoder under 78 och även 90-talet då. Men jag kan ärligt säga nu 30 år senare i princip, åtminstone 25 då, att de sakerna, det var ju liksom aldrig något man såg. Jag vill påstå att under den tiden jag var där, det var ju extremt duktiga och välutbildade och noggranna medarbetare som jag arbetade upp med. Även i A-turen alltså. Det var ju, man fick ju en väldigt bra fostran där. Vad gäller avrapportering och med allt vad det innebär. Alltså för mig var det en riktigt bra tid. Mm. Och sen var det väldigt, väldigt roligt också. Mm. Kanske inte den typen av ledarskapet som var... som hade funkat idag. Det tror jag inte det hade gjort. Alltså, men det var ändå en tid där det var stor vikt på kamratskap. Och då pratar vi inte kårande utan mycket god kamratskap. Och gjorde man fel då fick man reda på det. Gjorde man någonting bra då fick man också reda på det. Mm. Så det, när jag ser tillbaka på den tiden. Nu var jag bara 2 år på Norrmalm. Mm. Och 2 år i A-turen där. Så är det är bara glädje som jag ser tillbaka mot. Det var en bra start i min poliskarriär kan man faktiskt säga, ärligt.
Mm. Ja, det var ju hög omsättning på jobb. Det var ju aldrig liksom, det var inte så mycket rast och ro. Det var inte, det var väldigt mycket jobb.
Och det var ju det vi var kända för. Det liksom, det rullade på hela tiden. Och klart, jobbar man i Stockholm City, då finns det ju att göra hela tiden också. Mm. Så är det ju. Mm.
Men sen sökte du till piketen, va?
Mm, det gjorde jag. Jag började på Norrmalm 92 direkt efter polisskolan efter EM 92 i fotboll där. Mm. Vi kom ut lite tidigare faktiskt från polisskolan en månad för att vi skulle vara med på EM i fotboll där.
Då var jag faktiskt med i piketen, kallas för förstärkningspiketen.
Jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg det.
Var du också med där? Eller?
Nej, det var jag inte. Jag hamnade i någon ordningsgrupp där och jag vet att jag var vi hamnade direkt i EM-kombineringen någon gång i slutet, kan det ha varit i slutet på maj eller någonting sånt där.
Mm.
Och jag tror att det var, om det var andra eller tredje dagen, så var vi ute på Gärdet. Det var någon stor, det var sån typ en stor festplats för fans där ute. Och det var ju knappt några fans, det hade inte kommit igång någonting. Men det tog en timme eller två, så var det en som hade, han skallade ner mig. Det är egentligen enda gången jag fått en smäll, skallade stenhårt rätt på näsan, vet du. Så jag får i backen där. Och han var väl, det var väl, ja, det var inte många av fans som var där, och vi skulle med händer ta han för fylla, inga konstigheter. Han var berusad. Och man var ju inte riktigt van, hade inte erfarenheten hur man skulle agera och var väl inte på tårna direkt. Så det small stenhårt, så åkte i backen, där näsan flyttade på sig och blodet började rinna. Och sen, men det var ju att det fanns ju säkert 50-60 poliser där som skulle ingripa samtidigt. Det är enda gången jag har åkt på någonting sånt där faktiskt.
Ja,
det är det enda gången.
Det kom bara helt plötsligt.
Bara kom så här, han bara tittade på mig och så bara skallade mig stenhårt i ansiktet. Men jag började 92 med EM då, och så sen så var jag 2 år då på normal. Och sen då 94 någon gång där så sökte jag till gamla piketen, eller piketen på Norrmalm. Då hade man slagit ihop piketgrupperna Norrmalm och Södermalm, så då var det en piketenhet.
Var det då ni flyttade ut mot Essingen där? Eller?
Nej, då hade vi, var vi uppe i Kronoberg. Högst upp i gamla, gamla huset. Jättefina gamla lokaler. Där var vi.
Alltså jag tyckte personligen att det var tråkigt att hela det här att flytta. Det var kul att ha. Det var, ja, kul att ha. Men det var väldigt bra att ha en piket. Det var ett turlag.
Ja.
Man lärde känna sen sina liksom de i ens piket så att säga. Och när man var ute och jobbade så kunde man ringa till dem. Och så kom de och stöttade upp och så vidare och så vidare. Sen hade man ju de i turlagen bredvid också som man lärde att känna. Så där. Det var, jag tycker det var en tid där man hade... För mig är strukturer viktigt. Liksom. Ja. Det var väldigt strukturerat.
Ja. Alltså turlagen på Norrmalm på den tiden. Liksom, jag vet, vi hade utsättningar. Vi kunde ju vara, ja, men kunde vara en 30 pers liksom, som skulle ut. En piket. Kunde vara hundförare, några civila. Och så ett antal radiobilar. Mm. Så fanns det ÖVS-bilar då, som åkte lite mer fritt. Och, ja, det var en kul tid.
Ja, det var det verkligen.
Mm.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Skillnaden då, för jag vet nämligen att du jobbar med insatsstyrkan här i Göteborg, men jag tänker att vi kommer till det lite grann och kanske jämföra insatsstyrkan då som du nu som ung liksom polis kommer in då på piketen mot för idag. Men vi säger då, hur var piketen då på den tiden när du började?
Ja, men piketen var ju en, vad kan man säga, det var ju en verksamhet med som skulle på den tiden hanterar speciella insatser, särskilt farliga insatser. Nu vet jag inte riktigt vad man hade för inriktning, man ska riktigt ärlig. Men det var ju en ordning, en grupp med ordningspoliser som hade en specialistutbildning, en specialistutbildning för att kunna hantera egentligen samma arbetsuppgifter som vi har på insatsstyrkan nu idag. Fast på den tiden var det ju också mycket, mycket mer kopplat mot ordningshållning i city och sådana här saker som vi inte arbetar med idag, utan nu är det andra verksamheter som tar de uppgifterna. Så att tiden under 90-talet på piketen, det var väl något mellanting mellan insatsstyrkan idag och ordningsgrupper i city kan man säga, någonstans däremellan.
Men som många kanske känner till då, ni åkte ju mycket runt i en grupp liksom i en van oftast då liksom. Och hur var det då att jobba, gå från att jobba kanske lite mer 2-2 som du gjorde kanske på ordningen på någon man till att jobba i en större grupp? Hur funkade det för dig?
Ja, men jag gillar ju det. Vi är alla olika. Jag har många kollegor till mig som har gått åt andra hållet och jobbar som du gjorde, som spanare, jobba enskilt och sådana saker. Det var inte min grej. Jag är i grund och botten en väldigt, väldigt stark gruppmänniska. På grund av att jag tycker det är roligt och trevligt. Jag har nästan aldrig hållit på med individuella idrotter, utan det har alltid varit idrotter det var men basketlaget, fotboll med allt vad det innebär och såna här saker, det är det jag pysslar med, det är det jag trivs mest med. Så att jobba i en grupp var ju, ja, men det var ju drömmen för mig. Och det var ju liksom nästan lite drömmen att få åka piketen också då. För det var ingen självklarhet. Utan man fick ju söka det. Och jag hade väl kanske ingen tanke på att jag från Länghem och från Bystan skulle kunna färga in ett sånt gäng. Men hur som helst, jag kom in.
Kommer du ihåg vad ni hade för tester på den tiden? Vad fick du göra?
Ja, gjorde jag. Ja, men det var väldigt, väldigt mycket fokus på fys, mer eller mindre. Det var ju det. Och det var rätt. Fystesterna, det var ju allt från chins, bänkpress, en klassisk grej. Man kan skratta åt det. Men så var det då, löpning. Ja. Och det var de kraven som det var då. Det ligger väl i häraden, inte ungefär vad vi har idag också. Liksom. Fast nu är det ju liksom att du ska ha en grundfysik. Och sen så tittar man på andra saker istället, som alltså, de mentala bitarna och så vidare och så vidare. Men det var, ja, men löpning och olika typer av styrkemoment. Jag vet att bänkpressen var med. Mm. Den ligger mest varmt om hjärtat. Och sen var det chins. Det var ju också en sån här sak. Man skulle göra många chins.
Okay. Ja. Det tror jag de hade också när vi skulle göra till EM.
Ja.
Men jag kommer ihåg gymmet på Norrmalm var ju ett klassiskt. Alltså det var ett riktigt sånt...
Slitgym.
Ja, lite slitgym alltså. Och jag var ju som en spena, jag var inne där. Det var inte många vikter jag la på när jag var där. Och det var mycket när piketen var där. Man fick ju höra, vet du, när jag gick la på mina 50 där och gjorde reps liksom.
Jo, men det var utifrån dina förutsättningar.
Ja, absolut. Jag kan berätta att när jag gick på polisskolan så klarade inte jag bänkpressprovet. Jag tror vi skulle ta 60 en gång i bänk. Och jag klarade inte det. Och så testade jag väl 2-3 gånger. Jag gick inte. Så tog jag 55. Jag gick inte. Sen fick jag upp 50.
Ja.
Och då sa läraren, vad fan håll på med bra. Ja, men jag spelade lite basket. Ja, det hade varit ett gym. Men sen gick det ju snabbt att jobba upp det då va. Men jag var ju inte den klassiska bänkpresskillen. Det kan jag inte påstå. Nej. Men den här tiden under hur bygger man, jag tänker det borde, alltså kamratskapen i en sån här buss och sådär, hur är det?
Ja, men det är ju fantastiskt bra om man trivs ihop, annars kan det ju vara kontraproduktivt. Men jag trivdes ju fantastiskt bra med de kompisarna som jag åkte med. Vi åkte samma buss kan vi säga, 6 stycken i någonstans kring, ja, jag var ju där uppe i 7 år, lite drygt. Med i princip samma medarbetare hela tiden. Det kom in någon och någon slutade i slutet. Men det var ju en fantastisk tid. Och det var ju verkligen att jag älskade att åka med de här kompisarna och killarna där. Mm. Och jag kom in... Ja, men vi var ju 2 stycken som kom in samtidigt och var yngst då. Och vart de händetagna. Och det var vi verkligen. Vi var händetagna på ett bra sätt av de som var lite äldre. Men sen var det en... Lite mer hierarkisk ordning. Liksom. Vi var yngst och då fick vi göra vissa saker. Kanske inte så, så roliga jämt. Det var ofta liksom, avrapporteringen tar Hallberg och Niklas. Liksom, ni får ta det här. Ja, det gjorde vi gärna. Men det blev lite grann. Så det var lite hierarkiskt. Men det var aldrig någonting som jag hade problem med där och då på något sätt. Inte alls.
Det fanns ju en tydlig sån hierarki då som man egentligen inte ifrågasatte heller.
Nej. Och ibland så kan den också vara, om man tittar på ett syfte och får skapa sig en förmåga liksom att bli duktig på, exempelvis avrapportera. För det var ju någonting som man fick lära sig på Norrmalm och även när vi var i piketen, även om det inte var så mycket avrapportering, men det var väldigt noggrant. Mm. Och min gruppchef, han var ju verkligen noggrann med de här delarna, men så det var ju liksom inget som var dåligt, det var bara att ibland kände man liksom, det kunde vara tråkigt va?
Mm.
Men man blir ju väldigt, väldigt duktig på att avrapportera via posten. Sen var jag ingen stekare på det direkt. Va? Men man blev hyfsad.
Mm. Learning by doing.
Ja, mer än hyfsad blev det. Så här.
Har du något intressant ärende som ni var på under piketen? Så Janne hade ett ärende från piketen. Har du något sånt från pikettiden? Eller som...
ja, men jag funderar på det många gånger egentligen. Man tittar tillbaka till henne liksom, under åren man åkte piketen och... Både i Stockholm och i Göteborg. Och, ja, men jag har väl... Så brukar jag tänka sig, jag undrar liksom... Jag har inte varit med om så mycket, men det är klart att jag har varit med om det.
Mm. Varför är det så? Alla poliser som jag liksom pratar med säger, jag har inte varit med om så mycket. Men du har jobbat sedan 89 liksom. Ja, det är klart man måste vara. Och sen när man börjar och peta under den här ytan, så visar sig att folk har ju varit med om hur mycket som helst.
Ja, men det är klart att det är, men sen får man sina egna referenser liksom. Man tycker liksom för dig eller för en som inte är polis tycker man att det är det här var en jättegrej, men för mig är det inte det.
Nej.
Men det är klart att det är vissa saker har ett satt sig fast. Både innan jag åkte i piketen och även när jag åkte i piketen. Jag kommer ihåg en gång liksom och det var en snurra liksom, det gjorde man ju nattpass och sen så gick man hem och sov och så gjorde man då 17.02 sen, ja, om det var helg. Mm. Eller så var det 17.01 om det var vardag. Och då hade man ju olika arbetsuppgifter. Jag vet, vi var en gång, vi fick åka till Rissne, ja, på nattpasset. På grund av skjutning då. Och då hamnade man ju mitt i det var ett oerhört tragiskt drama liksom. Det var berusade människor som då hade lekt med en revolver.
Aha.
Ja, spelat rysk roulette. Och det blev ju jättefel. Och där fick vi gå in och ta hand om alltihopa med allt vad det innebar. Var ju bara tragik alltihopa, men ja, och då hamnar man i det. Och det som är lite, och det är ju, jag menar, väl inget kanske, alla poliser, det var inget unik händelse liksom för en polis, för alla hamnar ju i sådana här situationer, det är sanningen liksom.
Mm.
Men det som var lite unikt på den tiden, det var ju liksom att ja, man åkte på det och sen åkte man in och avrapporterade, sen åkte man en laser, det var ingen som pratade någonting om det, utan man hade det på nättiden, man tyckte inte det var trevligt, det var väldigt otäckt. Men sen sov man, försökte man sova några timmar och sen så var det upp igen på eftermiddagen. Tillbaks till jobbet, in i gymmet, det var ju alltid gymmet en timme innan och så sen så började jag jobba. Och så sen så var det då 17-turen och sen vet jag vi hamnade på mitt på Kungsgatan. En guldsmedsaffär. Nästan under bron Märkundsgatan där.
Ja.
Ja, någonstans. Där var en gammal, den finns inte kvar. En guldsmedsaffär. Och det visade sig då att anhöriga, han som ägde affären hade, det var låst, men han hade inte kommit hem. Så vi var tvungna att gå in och titta vad som hade hänt. Så vi bryter upp den där. Och då vet jag att jag gick först in och sökte. Och det första jag ser då liksom, det är att alla lådor är mer eller mindre utdragna, ligger grejer överallt. Så det var ju, det såg man att här har ju varit någonting, ett rån förmodligen, något liknande. Men jag hittade ingenting. Sen hittade vi en smal trappa som gick ner till ett källarutrymme. Och det var ju lite, såg att det lyste. Då gick man ner där och sökte då. Och då hade man ju lite puls, det vill jag påstå. Och då ser man också då såg jag där och då liksom, alltså det ligger ett par ben, alltså någon som ligger på mage ut då. Okay. Och det visade sig att det var då också mycket tragiskt, alltså guldsmeds, ja, den som ägde alltihopa där. Och han var ju mördad då.
Han
var mördad med stickvapen, det var ganska tydligt. Och de här delarna, och det var återigen liksom, nej, man gjorde det man skulle liksom, de här sakerna. Åkte in och avrapporterade, packade ihop och sen åkte man hem liksom, och sen var det ingen mer med det. Och jag är inte mot dåligt av det, men jag har reflekterat många gånger, jag tänker man har haft någon form, alltså någon form av, som det finns idag, alltså någon form av stödorganisation, eller jag har haft någon att prata med förutom dem i bussen. För det gjorde man, pratade med de kollegorna ute, så det var jättenyttigt, men ibland kan man tänka att fan, vi hade inte kommit speciellt långt där och då, det har vi kommit längre idag.
För jag vet, vi pratade ju lite igår, så sa du att idag jobbar vi mycket mer med mjuka värden, sa du.
Ja,
det gör vi. Och hur är det då för en gammal normanspolis, har du blivit liksom mjukis?
Ja, det kan man ju säga, mjukisuffe liksom, ja, just det. Känn på den. Nej, men alltså, för mig är det som så här, i den verksamheten jag leder här idag, och det är ju att jag är chef på insatsstyrkan i Region Väst, och vi arbetar ju lite utifrån problembilder, vad är det vi ska klara av egentligen? Vi lägger ju våran förmågedel och utbildningsnivå kopplat mot vad ska vi klara av, och det är väldigt tydligt vad vi ska klara av. Och det är väldigt enkelt att ställa sig bakom att bara köpa in utrustning, hårda grejer liksom. Det är ganska enkelt att göra, det är bara att skaffa pengar. Men det här med relationer medarbetare emellan för att skapa bra arbetsklimat, våga i alla fall övningsmässigt misslyckas utan att bli uthängd och såna här saker. Alltså, för mig är det extremt viktigt, och det är en avgörande detalj för mig och vår verksamhet för att kunna vara riktigt, riktigt hårda och tuffa när det behövs. Mm. Så vi jobbar extremt mycket med de delarna. Sen sitter vi inte bara och rullar apelsiner, det är inte det vi gör. Nej. Men vi har tagit fram en värdegrund som är extremt tydlig, och den har inte jag tagit fram som chef. Utan det är medarbetarna. Jag har sagt att vi ska ha det, men det är medarbetarna som har gjort det. Vilket innebär att det är ganska enkelt för mig att säga att om man inte ska leva upp till värdegrunden, ja, det kan vara jag också. Nej, men då är det ju som så här, det är vi som har satt att det ska vara som så här. Hur vi ska vara mot varandra, vilket ansvar vi ska vara och såna här saker.
För du nämnde det när du pratade om piketen, att, och om jag uppfattade det rätt, liksom, att du kanske inte hade en tydlig, att piketen då kanske inte hade en tydlig målbild, att det inte fanns en helt tydlig vision och arbetsbeskrivning kring vad ni verkligen var satta att göra. Nej. Tycker du att den är bättre idag för insatsstyrkan här i Region Väst?
Ja, den är ju extremt tydlig. Mm. Och sen går det ju att bryta ner det givetvis, men våran arbetsgift är att vara en stödenhet till övriga polisverksamheten utifrån att hantera särskilt farliga och eller komplicerade situationer. Det kan vara situationer som inte är farliga men som är oerhört komplicerade. En bevissäkring där hela ärendet står och faller med en god bevissäkring, men det är inte speciellt farligt. Och det är det vi har att hantera. Så det är extremt tydligt från regionen och min chef mot mig, och det gäller att hantera på ett bra sätt så att det inte, vi inte siktar och skjuter över målet. Om man säger så.
Vad kan du se mer för skillnader, alltså insatsstyrkan då, som man då kallade för piketen på den tiden, som ju egentligen då kanske var satt att göra liknande. Vad ser du för skillnader om du flyttade i tid de här 25-30 åren till insatsstyrkan? Nu är du ju chef i och för sig här i Region Väst, men kan du se några skillnader från din tid då när du satt i den här bussen själv?
Ja, men jag kan se både skillnader och likheter. Jag kan säga likheterna, om vi börjar med det då. Ja, de här friheterna pratar man om. Det var ju att då som nu så hade vi väldigt, väldigt dedikerad personal, medarbetare. Alltså alla var ju extremt engagerade och även duktiga, vill jag påstå, riktigt duktiga på den tiden när vi åkte under 90-talet till Stockholm. Det var inget snack om saken. Men den problembilden som vi har att hantera nu med gängkriminalitet, terror och sånt, den fanns ju inte riktigt då. Vi hade det började komma in MC-bus, MC-kriminalitet på den tiden, 90-talet. Det var ju den delen, va? Mm. I övrigt så var det ju juggemaffia och såna här saker på den tiden. Men det var ju inte alls den omfattningen på något sätt. Så då hade man heller inte byggt upp en organisation för att omhänderta det, för det fanns liksom inte riktigt, det fanns inte det behovet. Nej. Riktigt. Skillnaden nu är ju att det är mycket, mycket mer uttalat av Björn, som jag tycker, och det är en värre problembild. Det är inget att sticka under stol med, att vi har en värre problembild att ta hand om nu nationellt och även både liksom i storstadsregionerna men även ute i de andra regionerna vad gäller den grovt organiserade brottsligheten och framförallt nu gängkriminaliteten. Och i viss del även terrorproblematiken, även om det var ett antal år sedan som vi hade någonting i alla fall som vi vet om som var kopplat mot terror, och tänka mest det som inträffade på Drottninggatan och det här.
Jag pratade med en kille från Danmark som jobbar som politibetjänt i Danmark, och där får man inte smäda polisen liksom. Du får inte stå och kalla dem för horungen och sånt där. Men jag tänker på den här kommunikationen som man hade med människor, till exempel på Norrmalm och sådär. Jag måste nu ändå känna, fortfarande när jag jobbade i uniform, så att det ändå fanns en viss respekt. Även om man tyckte att den givetvis skulle ha varit ännu mer då när man jobbade. men att den kanske har slipats bort under åren, och att man bemöts i vissa fall då, ska jag säga. Inte alltid, finns ju folk som uppför sig verkligen. Men i vissa fall när vi är nere på den listan med dem som inte, så är det väldigt, väldigt grovt liksom bemötande. Ja. Hur tar dina medarbetare sånt? Och är det någonting ni diskuterar?
Nej, egentligen inte. Alltså, vi är ju, har ju inte de arbetsgifterna att konfrontera på det sättet riktigt. Nej. Så som exempelvis områdespoliser har, som jag verkligen högaktar. Områdespoliser som jobbar i de här särskilt utsatta områdena, som både ska vara gränssättande men även liksom kommunicerande med medborgarna och även de som är kriminella och till och med grovt kriminella. Mm. Jag måste säga högaktar dem, för det är ju framförallt de och de som åker radbil ute som blir utsatta för det här. Mm. Som jag tycker det är helt oacceptabelt att man som polis ska bli bespottad, smädad med kränkningar och såna här saker. Mm. Bara för att man är en tjänsteman som uniform på sig, som är satt att hålla ordning i samhället. Mm. Men det, vi hamnar sällan i de situationerna. Det gjorde vi när vi åkte i piketen givetvis i Stockholm. Då var det ju mer som en ordningsgrupp på den tiden. Och det var en arbetsgift. Och jag håller med dig, då den erfarenheten jag har från den tiden, det var ju liksom att det var inte mycket man blev utsatt för smädelse på den tiden. Och var det så, då fick man ju ingripa mot det. Mm. Nu är det mycket, mycket svårare för de här som arbetar i de här områdena. De ska vara både gränssättande och sen ska de även vara liksom att kunna kommunicera för att få ordning och reda och få en bra, som att säga, ja men hålla en bra nivå på själva området de arbetar i. De ska ju vara där hela tiden och arbeta mot medborgarna. Mm. Och sen är det ju inte, man får inte dra, alltså vi kan inte dra alla över en kam i de här särskilt utsatta områdena eller utsatta områden. Det finns ju en jävla massa bra människor som bor där, och det är kanske de som tabellar mest för detta, för att de är som förstör liksom för dem. Det är det tycker jag är beklagligt.
Nej, men det är mycket beklagligt. Det är ju verkligen, det är en liten klick såklart som förstör. Det är inte många procent av de som bor.
Det spelar ingen roll.
Nej.
Det spelar ingen roll.
Nej.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det här att det blev insats... att du blev chef över det här. Du har aldrig funderat på just... Är det det här tänket att du gillar att jobba i grupp och så? Att du aldrig sökt dig till spaning? Sökte du någon gång till NI?
Nej, jag gjorde aldrig det. Vi hade ju lokaler ihop med NI i Stockholm.
Ja.
Det var på Essingen.
Ja.
Mm, så är helt rätt. Och jag hade ett antal kompisar där, väldigt goda vänner som gick till NI. Men just där och då under 90-talet så blev det alla intressant för mig, för att det grundade sig att vi hade väldigt mycket arbetsuppgifter med piketen. Vi var ute och rullade hela tiden, gjorde arbetsuppgifter högt och lågt. På den tiden så var det ett regelverk, om jag inte missminner helt, jag kan ha fel, men jag tror att det behövdes ett riksdagsbeslut, så, ja. Riksdagsbeslut för att nationella insatsstyrkan skulle sättas på fötter. Så det var ju mer än då som jag uppfattade en utbildningsorganisation. De övade och övade, men fick spela få matcher under 90-talet. Hade det varit idag eller säg 10 år sedan, när jag var mer 15 år sedan, när jag var mer operativ ute då. Mm. Men det har varit en helt annan sak. Då hade jag nog haft det som ett väldigt starkt alternativ om jag hade varit kvar i Stockholm. Mm. Det kan jag säga. Men då blev det inte så. Mm. Nej. Och sen hur jag blev chef här nere, ja, det vet jag inte riktigt hur det gick till, men det som har varit egentligen, det är ju att jag har ju varit i den här verksamheten in och ut lite grann. Jag har ett tag jobbat som yttre kommissarie här i Göteborg och ledde verksamheten, den yttre verksamheten som hanterade fotbollsmatcher, grova brott och ledde de verksamheterna. Mm. Så jag har gjort lite andra saker också, fram och tillbaka.
Du sa att du berättade om det här caset med rysk roulette och även den här juvelerarägaren. Du sa att det inte påverkat dig. Finns det någonting som har påverkat dig under de här åren där du känt att du liksom ändå har kommit hem och så har någonting berört dig och bara shit, vad har jag för jobb egentligen? Har det varit sådana ärenden någon gång?
Nej, egentligen inte. Jag har ju ett ärende och det är utan det absolut mesta som har påverkat mig, som jag kan fortfarande bli riktigt ledsen när jag tänker på det liksom. Och det var ju en olycka som inträffade här i Göteborg.
Okay.
Och det vet du vem det var, tror jag. Det var när Tord En helikopterpilot störtade.
Just det, han var i A-turen.
Han var i A-turen med oss. Med mig. Och
Tore Andersson.
Och han var en fantastisk människa. En extremt duktig ordningspolis. Oerhört duktig. Och sen blev han helikopterpilot. Och det krävs väldigt mycket för att bli det. Tror jag. Och han blev det. Och till slut så hamnade han här i Göteborg. Och blev även baseringschef. Och då var jag yttrekommis, så jag åkte mycket ensam, vilket innebar att jag hade mycket kontakt med honom och var ute och flög i vissa ärenden med honom rätt mycket. Och när den här olyckan, helikopterolyckan, inträffade, det tog mig väldigt, väldigt hårt. Och det var bara tills för några år sedan som jag hade svårt att prata om det utan att få tårar i ögonen. Och, så. Och det hör till saken också att i den olyckan så hade jag... För när det inträffade så hade jag kompisar som jag hade varit gruppchef för i piketen i Göteborg innan som var med i helikoptern. Två av dem hade varit i min grupp och de överlevde ju som tur var givetvis. Men just den händelsen, den och den, utan tvekan vill jag påstå, den som har berört mig mest. Och ändå var jag inte på plats när det hände. Jag kom dit efter någon timme. Men det var jag kan faktiskt inte svara på varför det berör mig så mycket. Det är klart att det var en kompis till mig. Det blev så.
Kan det också handla om ens egen sårbarhet i yrket liksom, för att vara polis är ju inte bara, risken är ju inte bara att någon går fram och skjuter en, som hände också här i Göteborg. Mm. Men det är också saker, vi poliser färdas ju i trafiken mycket, i det här fallet i luften, men många olyckor och skadade poliser sker ju i trafiken. Och jag menar, om man har gått ett yrkesliv som polis, som du som är, ja, du har fått näsan knäckt då, fick vi höra.
Men det var länge sedan.
Men kan det vara så att det kan också, förutom att det såklart påverkar dig att det är din vän som går bort den här olyckan, att det också påminner dig om din egen dödlighet i yrket? Liksom, att risken att faktiskt omkomma, kan det vara så också?
Det kan det vara, men det har nog inte varit speciellt riktat mot jag hade tänkt så mot mig själv. Mm. Men jag kan ju tänka mig, exempelvis, jag har ju en fru som är polis. Mm. Och som är jobbar i yttertjänst. Mm. Och där kan jag ju känna så ibland när hon åker och jobbar, liksom, att jag kan känna en, eller det jag kan känna en oro liksom, hur om det skulle hända henne någonting liksom. Mm. Inte minst när du pratar om själv och det som kanske är det allra farligaste vi gör. Det är att köra bil. Mm. Alltså i hög hastighet med allt vad det innebär. Mm. Det kan jag reflektera över. Det kan jag göra ganska ofta ibland. Liksom, just den delen. Men inte, jag kan inte tänka på att det har varit riktat att jag har tänkt på mig själv. Det kan låta lite konstigt kanske, pretentiöst och hårt. Nej. Men det har jag faktiskt aldrig gjort. Inte mot mig själv, men mot anhöriga och kompisar kan jag göra.
Igår när du var här och kollade på showen så gjorde du det tillsammans med din dotter och träffade henne, jättetrevlig. Och, men om hon säger nu här om något år, men pappa, jag vill också, precis som du och mamma, så vill jag jobba som polis.
Ja.
Vad skulle du känna inför det i den tiden, i en annan tid än när du började 89?
Jag skulle säga direkt, kör. Utan tvekan. Polisyrket är... I mitt sätt att se det är fantastiskt i mångt och mycket. Man får uppleva oerhört mycket och inte bara tragiska saker. Det är mycket intressanta, roliga saker. Visst, du får uppleva som baksidan också liksom, i samhället, det får du göra. Men jag hade sagt direkt, alltså, klart du ska satsa på det här utan tvekan. Det finns hur mycket möjligheter som helst att göra olika saker. Jag har ju varit tämligen begränsad, men det beror på att jag trivs väldigt bra med det jag har gjort. Mm. Jag har varit inom piketen och insatsstyrkans värld till och från, men under lite drygt 30 år. Och jag har inte haft behov av att ha andra verksamheter. Att jobba med andra verksamheter. Men med facit hand borde jag kanske gjort det. Jag borde varit kanske inte spanare.
Mm. Det var kul.
Ja, det var kul. Ja. Jag har jobbat mycket med spanare, men inte spanat själv. Jag är fullständigt kass. Det går en kvart så har bränt mig. Så här, utan tvekan. Nej, men jag skulle definitivt uppmana henne att söka om hon skulle vilja.
Det utan tvekan. Det är väldigt intressant. Mm. Hur ser du utvecklingen här av polisen? Det är ju mycket, dels politiskt så är det att vi ska öka med ett
ett sånt antal poliser. Och du beskrev ju också den tiden när vi skrev upp oss på Gnet, som det då hette. Ja. Och så skrev man upp sig i pärmen, och var man uppskriven i pärmen, då blev det Gnet. Det var liksom inget som...
Nej.
Och så var det 30-35, och så var ni två, då får ni blada då.
Ja.
Och nu går runt, ni får gå ett pass runt plattan och sådär.
Gnet, så måste du förklara. Gnet var ju, är ju övertid.
Gnet är övertid, ja, ja, precis.
Det är Stockholmsslang.
Det är Stockholmsslang. Säger man inte det här nere?
Nej, här säger man skav.
Skav?
Ja, skava.
Att skava?
Att skava.
Men choxa då? Säger ni det här nere?
Ja, jag säger det. Och jag har fört in det. Men nu ska vi inte prata om så mycket choxa, men...
Nej, men vi kommer igen, måste ändå förklara
för oss. Ja, det måste vi göra.
För att göra ett chox är helt enkelt att göra någonting som inte är relaterat till arbetsuppgiften. Till Nej. Exempel att förr i tiden smita in på banken och ta ut en peng eller något sånt där.
Ja. Så var det för.
Oftast lite små oskyldiga grejer som kunde göras på ett smidigt sätt.
Ja.
Som till exempel Kjell Ösling berättade, det var ju nästan ett chox där under natten när Palme mördades, när han var och flyttade piketkollegans bil. Uppe någonstans vid Malmskärsgatan, tror jag var, om jag inte missminner mig. Men det blev ju också ett polisspår. Vad gör en Södermalmspiket inne på Norrmalms distrikt och i samma natt när statsministern blev mördad?
Ja, för då kan man ju också säga på den tiden, då var ju Södermalm. Då höll man sig på Södermalm om man jobbade där. Om man var på Norrmalm så höll man sig på Norrmalm. Och framförallt om man var på Östermalm. Då var man på Östermalm. Då hade man egen polisstation. Och det var ju tämligen begränsade ytor att åka på. Liksom. Det var ju jättesmå ytor, men så var det.
Ja. Östermalm fick ju alltid lite skit. För de hade ju då, det känner kanske inte lyssnare till, men Östermalm hade ju ingen egen arrest.
Nej.
För de var ju då stationerade i en byggnad, samma byggnad som en kyrka.
Ja.
Och tyckte att det fann man högst olämpligt då, att berusade personer skulle synas i samma.
Så var det.
Så de fick ju komma upp på Norrmalm, och det hörde man ju både de ena och andra gliringarna när Östermalmskollegorna kom upp. Har ni spets på fillingarna och sånt där? Det var ju folk som frågade Östermalmskollegorna. Men det var ändå en... Jag kan inte låta bli och se tillbaka på den tiden som väldigt, väldigt... lustfylld, och liksom, och även om de här gliringarna ibland petade lite i sidan, så var de oftast väldigt liksom skämtsamma, och folk kunde ta dem i klackspark så. Men idag kanske inte alla skulle, de här gagsen skulle funka, jag vet inte.
Nej, kan vara så.
Hur ser din framtid ut inom det polisiära då?
Du, nej men så här är det, vi har ju förordnanden, eller jag har ett förordnande, jag har ett kontrakt på hur länge jag ska vara på den funktionen jag är nu då. De är på 4 år. Jag har haft ett förordnande på 4 år som gick ut för några månader sedan, och då fick jag förlängt 4 år till. Och sen får vi se vad som händer och sker. Eller för några månader sedan, det är 2 år sedan, så jag har 2 år kvar om ett sista 4 års förordnande. Sen vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Just nu så jag lever här och nu. Får väl ta tag i den frågan när den börjar närma sig, men med tanke på att jag pendlar ganska långt och sådana här saker, så finns det mycket som talar för att man kanske får dra sig närmare hemmet, jag vet inte riktigt.
Ja, vi pratade igår, jag tänker på det, vi är ju lika gamla här, och nästa år är vi 55, då är vi närmare 60 än 50 plötsligt.
Säger du det?
Ja. Och jag undrar, du nämnde igår en äldre som jag tyckte i alla fall uppfattade. Jag undrar hur gammal, men du nämnde en yttre kommissarie, Dalsgård, nämnde du tror jag igår.
Ja, det gjorde jag nog.
Ja, och honom kom jag ihåg som en reslig äldre herre med skägg.
Ja.
Men jag undrar hur gammal han var då på den tiden när han var yttre kommissarie, när vi snurrade som unga assistenter där inne.
Han var nog säkert yngre än vad jag och du är idag.
Är det så?
Ja, jag tror han kanske var runt 50. Kanske 55, men mer var det inte.
För jag tänkte, den där gubben, han ramlar ihop snart.
Ja, så var det.
Det är ju lustigt också hur synen på ens egen ålder och andras ålder förändras genom åren.
Ja, verkligen. Verkligen.
Skulle du kunna tänka dig att snurra som yttre kommissarie igen?
Nej.
Nej.
Ja, alltså, funktionen är jätteintressant. Men med tanke på att jag vet att den jobbar 3 skift nätter, så är det helt uteslutet. Det är helt uteslutet. De sista åren, jag gjorde ju ändå lite drygt 20 år, 3 skift.
Aha.
Och 3 skiftet, jag pallade inte med nätterna det sista.
Aha.
Så många andra kollegor också.
Aha.
Det var begränsningen. Sen verksamheten var, den var jätteintressant och rolig på alla sätt och vis. Mm. Men just det att jobba tre skift framför allt. Jag hade inte problem med att jobba helger eller jobba fram till 1-2 på natten. Okay. Men den sista tiden från säg 2 på natten fram till 7 på morgonen var hemsk. Mm. Så det är helt uteslutet.
Ja. Ja. Men det kommer jag ihåg att jag hade problem med också. Då var man ju hyfsat ung. Alltså.
Ja.
Det är jobbigt och särskilt de där riktiga vargtimmarna så där runt 4 och...
Ja, har man ingenting att göra heller då direkt,
ja,
då går tiden väldigt, väldigt sakta.
Ja. Och sen är det dött och ska man gå av i 7, då får man ett jobb 5:45.
Ja.
Så vet man att det kommer i alla fall ta 3 timmar.
Mm. Ja.
Och då blir det en lång...
Det är en lång dag.
Det blir en lång dag på jobbet.
Ja,
liksom.
Det är en lång natt.
Ja, och det är så. Det har vi hört också i podden det här. Att det går inte alltid att planera när man ska käka och inte när man ska sova heller. Då. Allting går ju som en länkat liksom. Med allt det här med facit i hand då, nästan en poliskarriär bakom, jag ska inte säga att du har det, men så ångrar du någon gång att du skickade in den här anmälan?
Nej, det gör jag inte. Det har ju varit en vart och är en oerhört spännande tid. Jag tror den mest spännande tiden hela min den karriär jag har haft, liksom, den är just nu då, med den verksamhet jag driver. För nu är det mycket liksom att det handlar om att driva verksamheten, utveckla den och förändra vissa delar utifrån det behovet vi har. Det ska bli så bra verksamhet som möjligt. Och det är det som driver mig. I grund och botten så är det som att vara chef, det driver mig inte speciellt mycket. Men att förändra och leda förändringsarbete det, utifrån ett klokt perspektiv alltså. Så att man får effekt av det. Det tycker jag är skitspännande och ibland oerhört jobbigt. För det är inte alltid man har med sig medarbetarna i de här delarna, det förstår jag också, men till syvende och sist brukar det alltid bli ganska bra och det är det som liksom har drivit mig under hela de senaste 10 åren i alla fall.
Kan du se dig själv ibland i unga poliser som kommer till insatsstyrkan?
Stenhårt
alltså.
Ja, men just nu, jag kommer här för några timmar sen, så kom jag från att vi har haft en avslutning för nya medarbetare som ska börja hos oss här. Nu vart de klara här under våren, men på grund av coviden har vi inte kunnat haft någon ceremoni. Då bjuder vi in anhöriga under en hel dag, en anhörighetsdag. Så sen så har vi mat och grejer och sen så utdelning av utbildningsbevis och vårt utbildningstecken till de nya medarbetarna. Och jag känner ju igen mig liksom i samtliga liksom det här. Man vill så mycket. Man vill så mycket. Och jag var väl likadan. Så min utmaning, det är ju inte att få medarbetare att göra någonting. Det är, utmaningen är ju för att få mina medarbetare liksom att ja, men det ska vara... Ibland får man begränsa lite. Och liksom, vilken kompassriktning ska vi gå åt? Ska vi gå åt norr eller ska vi gå åt söderut? Nej, men vi ska gå åt norrut. Ja, bra. Då kan vi inte gå österut liksom. Ja, men så är det. Så definitivt, jag känner igen mig.
Men hade ni någonting sånt när du var färdig med din piketutbildning? Hade ni någonting att anhöriga fick komma och på den tiden?
Nej, det var det inte. Vi hade ju en avslutning, kommer jag ihåg. Men det var nog fokus på mer fest.
Okej.
Okay. Ja, vilket var väldigt, väldigt trevligt det också. Så det var det ena uteslutet, inte det andra. Men det hade vi inte när jag slutade. Nej.
Vi ska runda av. Jag tänkte i Patreon-avsnittet ska vi prata lite om. Du berättade att du hade några case innan du började på piketen som sitter kvar i minnet. Så jag ska försöka se om vi kan få höra vad det var för någonting. Jag vet att vi pratade om... Jag var ju med när vi grep Jackie Arklöv. Men du har också en händelse när ni på piketen satt i något standby-läge. I samband med precis efter mordet med Alexander. Du var på piketen då, va?
Ja, det var på piketen. Och just när den här dagen när det här inträffade, det här oerhört tragiska med Alexander inträffade, då var vi hela gruppen samlade privat faktiskt. För då var vi och hjälpte en kollega att flytta, så fick vi reda på detta. Och tämligen omgående så avbröt vi alltihopa, så åkte vi till jobbet då. Och då, de flesta fick ju dra ner till Alexander och ner till Östergötland. Medan vi var kvar och fick hålla Stockholm då, om det skulle vara så att någon av gärningsmännen skulle dras mot Stockholm, vilket fanns en hel del som tydde på. Men så vi satt ju inne på våran där vi var lokaliserade, och väntade egentligen några dagar på att någonting skulle hända. Det var ju spaningsresurser och sånt som var ute och tittade. Vi skulle stödja dem. Och då fick vi ett samtal, jag tror det var eftermiddagen, rusningstrafik, att ledningscentralen ringde liksom och var väl lätt stressade och sa att han är på Radisson. Jag tror det var Sass Radisson på Malmskillnadsgatan. I något rum där. Och vi skulle ju försöka dra dit så fort som möjligt för att kunna säkra det här. Ja, det blev ju väldigt innovativt för att det var ju sån fruktansvärt trafik. Och jag vet att vi tänkte lite utanför boxen där, och då hade jag en kollega som precis hade tagit MC-kort och hade en MC privat. Så, och vi sa som så här, vi delar upp oss. Några åkte piketbuss ner. Och sen tog jag och Anders och åkte på hans MC ner till, för i syfte att komma snabbt fram liksom. Ja. Det var det enda. Så vi hade med oss, åkte civilt, jag vet, jag hade shorts på mig och det hade han också, det var varmt. Vi hade hjälm på oss givetvis, och sen hade vi med oss allt vad vi behövde ha, en ryggsäck, bland annat förstärkningsvapen och sånt där.
Så hade du MP5 i...
En ryggsäck, men den stack inte ut utan den syntes inte. Nej, men ja, men vi var, här var det bråttom. Ja. Så, och Anders hade precis satt sitt körkort, så han var inte jättevan vid att köra en tung MC, och jag satt på bak, så att han hade svårt att få det här med koppling och broms och gas och synka, utan det var full gas och sen in med kopplingen och så rullade vi framåt, och sen var det då, så det blev ganska ryckigt. Men jag vet också att vi klippte ett och annat rödljus och folk tutade på oss, och då, men då trodde vi att vi verkligen skulle kunna gripa i det här fallet då Jack Arklöv. Och vi var klart först på plats, men när vi kommer in så säger receptionisten, tror jag det var, någon i receptionen, att när han lämnade för typ 10 minuter sen. Så vi var extremt nära och nypa han där. Men tyvärr blev det inte så, utan det var ju någon annan som fick gripa honom.
Ja, så är det. Det får man väl ändå säga, att det är en liten fjäder i den polisiära båtmössan och gripit polismördare. För det, där var vi på tå hela polismyndigheten.
Verkligen.
Och det var, det får jag nog säga att det var en ynnest. Jag har alltid tyckt att det varit en ynnest att gripa bovar. Men det här var ju såklart någonting man verkligen ville göra.
Ja.
Men där tänkte ni utanför boxen, vill jag lova.
Ja, ja. Och det gjorde vi. Och det kan jag säga att det så vi arbetar i min verksamhet idag. Liksom att, vi har en vision. En vision som jag satt och för verksamheter. Där det bland annat finns ett ord som heter innovativt.
Mm.
Och jag verkligen trycker till mina medarbetare att alltså använda innovativa i våran vision liksom, och i allt vi gör liksom, bara det finns ett syfte med det. Bara det finns ett syfte med det. Klä er anpassat, gör vad ni vill, bara det finns ett syfte med det, för det är en framgångsfaktor och framförallt att man låter medarbetarna liksom tänka fritt liksom, för att få en bra effekt av någonting. Det kan vara allt ifrån en kort insats på 10 minuter till en strategisk sak för att förändra någonting kanske på något år. Mm.
För jag kan tycka att någon gång har man känt faktiskt, eller man, jag säger jag, att när man hålls tillbaks liksom, man kanske har tankar och idéer och sådär, och polismyndigheten är nog så mycket en koloss på lerfötter som den är liksom. Och när man kommer ner på gruppnivå och chefsnivå så tycker jag att det där är ett bra tänk.
Ja, men det är ett tänk som är, för mig är det ganska, det är ganska ansvarsfullt att tänka så, och för mig är det helt normalt, för att hos mina medarbetare finns liksom kraften kommer ifrån, det är de som kan verksamheten, det är de som driver verksamheten. Då måste man också liksom premiera de här sakerna och släppa löst där och våga släppa handbromsen. Sen ibland får man ju liksom hålla i handbromsen också så att det inte drar iväg, va? Utan man ska gå i rätt riktning, varför vi finns till. Men oavsett då liksom, det här innovativa och medarbetardrivna, det är kanske ett populistiskt ord, medarbetardrivet, men ändå på något sätt ganska bra. Hos oss är det verkligen så, vill jag påstå. Där är det mycket medarbetardrivet, mycket egna projekt, mycket driv i verksamheten. Och vi har ju en vision som är satt, och det är den som medarbetarna följer fullt ut liksom.
Mm.
Så det känns riktigt bra. Men våga nyttja den samlade kompetensen.
Mm. Intressant. Men innan vi rundar av så tänkte jag höra hur det är, jag tänker du i det
polis, din fru är polis. Sitter ni och bara kollar på polisfilmer hemma eller?
Nej, det gör vi definitivt inte. Å andra sidan, jag gillar ju polisfilmer, men då ska de vara bra. De ska, som jag tycker är bra då. Men nej, det gör vi definitivt inte. I synnerhet inte min fru.
Alltså, nej, det är inte. Mindre din fru?
Ja.
Men vad är en bra polisfilm? Har du något exempel?
Ja, men en bra polisfilm för mig, det är att den ska vara... Ja, men de som spelar och ska på något sätt vara tro, det ska vara för mig att göra alltså trovärdiga, så det ska vara så lik verkligheten som möjligt. Mm. Det är liksom mina preferenser. Ett antal polisfilmer tycker jag liksom, det funkar inte så i verkligheten, och du kan hänga upp med på det, du tycker det, då är det en skitfilm liksom. Mm. Ja.
Mm. Ja, men det fattar jag.
Ja,
det stör lite grann. Ja. Särskilt de här riktigt äldre filmerna. Jag vet att Martin Melin tipsade i för sig om I lagens namn, som är ju intressant och rolig på ett sätt, men den var ju mycket, mycket, väldigt mycket sakfel i den filmen. Även om den är intressant, och för er som då är lite yngre så kanske den kan vara intressant att se faktiskt. Jag och min fru har börjat kolla på en serie som heter Nord och Syd. Ja. Som gick med Patrick Swayze.
Ja, det kommer jag ihåg.
Ja, den finns på Viaplay. Och det är superkul. Och dels så ser man ju då att det är så här klipp, det är lite längre klipp. Allt är snabbare idag. Liksom. Ja. Lite längre klipp, scenerna lite längre och sådär. Men och det är, om inte annat i lagens namn, så är det en annan tid hur man gjorde film och sådär. Så att, det är intressant att se. Ja. Och som berättar om Norrmalmspolisen då också. Så.
Ja, det byggde ju på det. Det är ju Leif G.W. Perssons roman.
Mm, precis. Och jag glömmer alltid om det är Grisfesten eller Samhällsbärarna. Men,
Samhällsbärarna.
Ja, det är Samhällsbärarna. Ja. Uffe, stort tack.
Stort tack själv alltså.
Och för er som är Patreons så hörs vi på Patreon. Stort tack, Snutsnack är över för den här veckan, men vi är tillbaka i nästa vecka. Ny gäst, nytt spännande samtal. Hoppas du är med då. Glöm inte att bli Patreon, patreon.com/snutsnack. Ha det fint, hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.